P1 Dokumentär. Avrättad av IS. Första delen av 2.
Så får jag ett samtal av en vän i Hammarkullen som säger: har du hört? Vad? Noor har blivit kidnappad av IS i Irak.
Jag ser ju lilla Noor framför mig när han står med sin lilla bomberjacka och sina hopväxta ögonbryn och flinar lite kaxigt sådär. Och jag tänker på hur dåligt Noor mådde under sommaren och hur dåligt, vad kan inte det här trigga igång hos honom nu?
Första tanken var ju att det här handlar om pengar. Att de vet att Ahmed och Noor är från Europa. Så kanske finns det pengar att hämta ifall de blir kidnappade.
Men det är ju ingen som hör av sig. Man har inte fått någon begäran om lösensumma, utan de är ju bara försvunna.
Hammarkullen, Göteborg. Det är ett nytt millennium när Noor kommer med stora delar av sin familj bort från Saddam Husseins förföljelser av kurder i norra Irak. Noor är 3 år och börjar på dagis. Han träffar Hussein.
Alltså, vi var barndomsvänner från hela början.
Och de blir vänner för livet.
Jag minns en gång när vi var små, vi gick i Gunnelse. I fotboll i Gunnelse. Det var Noors första dag. Han kom med en IFK Göteborg-tröja. Och vi alla den tiden, det var Ronaldinho. Så han, det var värsta när han kom in i omklädningsrummet. Vi skojade lite med han. Så kolla, han har på sig IFK. Han var också lite överviktig på den tiden. Så tränaren lät han inte alltid spela när laget låg i underläge. Jag tror det stod 2-1 i så sista minuten. Noor hade fått spela än. Så Noor kommer in och exakt när han kommer in han får bollen. Och han tar 1-2 steg sen han placerar in bollen. Och han gjorde den roligaste målgesten jag någonsin har sett i mitt liv. Det är som att man har handen i en telefongest och slår upp och ner. Liksom, fan vad kyligt eller fan vad, vilket mål jag gjorde. Och så skrek han oj 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 medan han gjorde den rörelsen. Och alla hoppade på honom. Han gjorde det jämnt. Så han kommer in och han fixar resultatet.
Det är ett litet gäng. Noor, Hussein och några till.
Vi har gått i fotboll ihop. Vi har gjort massa saker ihop. Alltså. Men när vi blev tajta, det var efter när vi gick ungefär i 8-9. Då sen dess har alla de killarna varit med.
Och de hänger på fritidsgården där Lina arbetar.
Noor var en sån som man behövde ta en biljardmatch med för att man behövde liksom plocka ut honom ur ett sammanhang. Liksom. En väldigt tyst kille, en omtänksam kille, blyg, tittar ner ganska mycket. En sån kille som när du ställer en fråga så svarar han ja eller nej om han kan. Om man får honom att lyfta blicken så är det en varm blick som han har. Och sådana här fantastiska sammanväxta ögonbryn. Liksom. Han har en vinge. Så. Men vi känner ju hans släktingar. Som är en ganska, han har kusiner som har hängt mycket hos oss. Och de är äldre.
Det är en stor familj runt Noor i Hammarkullen. Mormor, farbröder, mostrar, kusiner.
Noor är min fasters son.
Noors kusin Hawar.
Vi är vuxna tillsammans. Vi har firat alla högtider tillsammans. Våra familjer umgås väldigt mycket. Vi är ganska stor släkt. Så Noor är som en lillebror för mig. Han brukar alltid vända sig till mig. När det gäller saker med pluggande till exempel. Om man behöver hjälp med läxa. Prata om sina vänner. Vad han har för drömmar. Vad han vill bli. Till exempel när han skulle söka till gymnasiet så brukar vi diskutera vad han vill göra, vad hans dröm är.
Vad hade han för dröm?
Sista året så kom han fram till att han vill bli kock. Det var det som han hade varit jätteintresserad av sen mellanstadiet.
Han var också en av dem vi brukar säga att vi har ett gäng, de är gamla gubbar. De gillar att sitta och prata om historia, de gillar att sitta och prata om förr i tiden. De, hela det gänget tyckte om att prata. Och det här är killar som är charmiga, högljudda, de drar mycket skämt. Och Nori är en ganska low-key kille.
Han hade också sina nackdelar, han kunde kanske vara kaxig ibland när det inte passade. Eller han hade attityd eller så, men innerst inne, den killen, han var guld. När jag började som skådespelare och så, då var det mycket motgångar för min del. För att komma från Hammarkullen och bli skådespelare, det var liksom, man fick kämpa mot alla normer med, ja, med din fjolla, din jävla bög, teater är bara för fjollor, teater och så. Nuna, han var där och sen skit i de här, kör ditt race, jag tror på dig, du kommer bli någonting, bro.
Det var ganska lätt att skrämma Nor. Han gjorde något bus. Han hade ingen äldre bror vi kunde hota med. Och vi kände inte hans föräldrar så bra då. Men då kunde vi hota med hans äldre kusiner, till exempel. Akta vi ska säga till Hauar, akta vi ska säga till Reboar. Och man vill oftast inte att familjen ska få reda på det, liksom. Så det var ett sätt, och på Nor funkar det.
Det var en lojal vän. Från småsaker till större. Det kan vara att man kanske bjuder honom på en dricka i torget, och dagen efter så måste han bjuda dig på en dricka. Det var en sån princip han hade, men han ville gärna ge tillbaka. Så alltid så, om man gör en tjänst för Nor, så gör han dubbla tillbaka.
Och sen har han alltid väldigt speciell humor. Han gillar att jiddra. Han gillar att driva. Han är ganska sarkastisk i sin humor. Och jag gillar det. Så man kan retas ganska mycket med honom. Han retas med oss. Och så när han ler så tittar han ner och så tittar han upp. Och sen så börjar han flina. Ibland vet man inte riktigt om man skämtar eller inte. Och då behöver man liksom fortsätta en stund.
Ja, det är speciellt skratt. Han kunde säga inte så roliga saker. Men när han väl skrattade, han fick igång en hel grupp. Bara för att han skrattade så roligt. När jag verkligen kom in i skådespeleri och teater, då brukade jag skoja med Nor också för att träna upp mina skådespelarambitioner. Jag kunde typ spela, wow, jag har ont i magen, Nor, jag har ont i magen. Och han kommer typ och tar mig, hur mår du bror, är det allt bra, är det allt så här? Och så kan jag typ börja gapskratta och typ säga, jag fick dig. Säg, du är bra skådespelare, du trodde jag hade ont i magen, liksom. Och så börjar han också på något sätt spela tillbaka mot mig. Och vi började typ köra akter mot varandra för att småblåsa varandra. Ah, jag fick dig där, liksom. Den känslan.
Redan i tidiga tonår intresserar sig Nor för religion. Familjen är kakajer, men precis som sin morbror Ahmed konverterar han till shia-islam. Tillsammans med vännen Hussein går han ofta till Husseinian i Angered.
Nor var alltid en lugn kille, undvek större problem. Han hade intresse för religion, om Gud, om såna här djupa diskussioner.
Nor låter tatuera in Imam Alis svärd över hela sin högra underarm. Bland muslimer är det en välkänd shiitisk symbol.
Våran vän skulle tatuera in namnet på sin bortgångna bror och hans personnummer, och Nor skulle tatuera in Imam Ali svärd. I alla fall jag minns att jag fick bilder, eller att de hörde av sig, för de fick åka typ en bit utanför Göteborg för att fixa den tatueringen.
Nor valde ju att tatuera in svärdet på armen, som är en viktig markering. Men det här, han tillhör också en grupp killar som är sökare. De letar ju identitet, liksom, och religion var en del av den identiteten. Och det hängde också starkt ihop med att tillhöra Hammarkullen, att man är stolta förortskillar, att man är stolt över sin religion. Det är väldigt mycket ett släktskap i religionen, att man är bröder.
Maj 2017. Nor har hoppat av gymnasiet och gått sysslolös det senaste året. Familjen gillar inte hans umgänge. De tycker att kompisarna är orsaken till att Noor har förändrats. Han är ute sent på nätterna och han har fått någonting hårt över sig. I sommar ska han fylla 20, men den här våren mår han verkligen inte bra.
Det som sker sen under våren är det väl då. Det är då han kommer och vill ha hjälp med att söka jobb. Men då är han också i sämre skick, tycker vi. Då vet vi att flera av killarna sedan de tog studenten inte har gjort så mycket mer med sina liv än att bara vara lediga. Jag behöver ett jobb liksom. Jag behöver tryckkort, jag behöver hjälp med de här grejerna. Och då är det ju det konkreta han kommer med till oss. Och då är det vi kan hjälpa honom med. Han tappade gnistan, du vet den här humorn, jargongen, det sarkastiska hade han tappat då.
Karnevalen 2017, då det var bra atmosfär i Hammarkullen, det var karneval, halva Göteborg är där. Då sa han till mig typ att det börjar gå snett och att det känns inte bra och att det har börjat bli för mycket. Men jag trodde att han spelade. Jag sa hela tiden till honom, nej, sluta nu, lägg det här åt sidan. Han var så här nojig och jag tänkte att han kör en akt nu. Han är inte seriös, han vill bara att jag ska sympatisera med och sen ska han köra, jag fick dig där och få sig ett gott skratt. Så den dagen den slutade med att vi blev irriterade på varandra och jag vände mig om och jag säger till han, gå härifrån och om inte det här har gått över till imorgon, ta dig till sjukhuset eller gör något av det, ring din kusin Howard eller du vet, jag sa till han så.
Varför? Vad var det han sa? Eller vad?
Han trodde liksom att myndigheterna var ute efter honom. Han trodde att han blev fotad. Han trodde liksom att det var någon efter honom hela tiden. Så det slutar med att han går sin väg och jag går min väg. Båda irriterade. Jag minns att jag vände mig om och kollade på honom. Han kanske var 20 meter ifrån mig. Och så gick jag därifrån. Det var sista gången jag såg honom. Men jag skulle inte låta han gå den dagen. Jag skulle inte låta han gå. Jag skulle tro på honom. Tro på att han verkligen menar allvar. Han skojar inte liksom.
Och sen så kommer han till oss. Och berättar att han tror att folk är ute efter honom. Han kom till oss för att han var förbannad på oss. För att han trodde att vi spionerade på oss. Han var ju paranoid om oss också. Och det är ju då han kommer. Då försöker vi få tag på en av hans släktingar. För att säga att han var verkligen inte bra. Vi behöver hjälpas åt nu liksom. Och tillsammans med familjen så såg vi till att han fick den hjälpen. Som han behövde till psykakuten då. Därför vi misstänker att han har fått en psykos. Sen tar familjen honom till släktingar och så ser man till att han är på andra platser än Hammarkullen. Därför att man är också orolig för vilka han umgås med och vad han gör. Liksom. Och jag tror också att det är där någonstans när man tar beslutet att skicka honom till Kurdistan. Så det finns ju hela tiden en kontakt för han var väldigt, väldigt nära sina vänner. Och ville ju själv ha kontakt med dem efter han hade varit på sjukhuset. Då ville han ju ha kontakt igen. Men då ville ju inte familjen att han skulle ha det.
Tillsammans med sin mamma åker han ner till fasten i Tyskland.
Ja, de ville att han skulle åka och komma bort lite från Hammarkullen, från sina vänner. Och
det här är Noors kusin, Reboar.
Det var mer eller mindre som min lillebror. Jag har ju själv 4 bröder. Så det var som en lillebror för mig. Vi hängde ut till stan någon gång. Senaste tiden där vi gick till stan till en kafeteria och käka och prata. Vad jag minns sista tiden innan han åkte ner så ville han hitta ett jobb jättemycket. Så han frågade mig om
jag kunde fixa ett jobb till honom där jag jobbar på Volvo. Och han försökte ta truckkortet. Gör du din resa, sen när du kommer tillbaka så ska jag se vad jag kan göra. Han ville börja med sitt liv.
Nors morbror Ahmed tillbringar allt mer tid i Kurdistan, där han är delägare i en liten fabrik.
Alltså det är ju ett bergkross för utvinning av sten, olika byggnadsmaterial det handlar om. Så att de gräver, utvinner de här materialen och sen går de vidare till försäljning.
Och medan Nor är i Tyskland kommer Ahmed tillbaka till Sverige från Kurdistan för att hälsa på familjen i Hammarkullen.
Och han brukade komma tillbaka till Sverige på besök en eller två gånger om året. Och
Ahmeds bror, Kanan.
Det mesta var för att komma och besöka min mamma som var sjuk, för att träffa henne och så. Och han ibland brukade hämta med sig sin son också. Så han brukade stanna här en eller två månader och sen åka tillbaka till Kurdistan.
Jag träffade honom 2017, september var det sista gången. Han var här på besök. Och sen åkte han tillbaka. Och vi sa till honom, hela familjen, hans mamma, systrar, bror. Läget är inte bra i Irak just nu. Du får komma tillbaka till oss. Du får räcka där nere. Och han sa, jag måste åka tillbaka. Jag har grejer att göra där. Sen får vi se hur det blir. Det sa han alltid.
På väg tillbaka till Kurdistan stannar Ahmed i Tyskland för att hämta upp sin systerson, Nor. Tillsammans bilar de ner till Kurdistan i Ahmeds silverfärgade Mercedes.
Vi hade kontakt, vi hade ganska liksom hela tiden under den här perioden. Alltså från maj där jag såg han sista gången. På sms, på telefon. Samma kontakt som vi haft så här. Även fast bara att han var långt ifrån. Att man inte kunde träffa honom.
Sen vet jag att vi hörde att han var i Kurdistan. Att han hade åkt med sin morbror dit. Och då vet jag att han la upp från Karbala. Och att han, och det här var också en dröm. Alltså en pilgrimsfärd. Alltså det är också någonting som han har drömt om. Han la ut bilder på sig och farbror när de är nere. Och han besöker viktiga platser då. Och han såg glad ut och han såg nöjd ut där. Och jag fick ändå känslan av att han hade landat i någonting som fick honom att må bra.
Vi kunde skicka videos till varandra. Jag tror jag kommer bli miljonär inom 5 år. Businessman, haha. Inshallah, bror. Men vi var så vulgära mot varandra, bror. Halva konversationen, den är nästan bara så. Din idiot, din hora, din hit och dit. Kälv, när ska du ringa och sånt? Det här anhärmar jag i narkos. El patron Gustavo, han kallade mig Gustavo. Han brukade skicka såna här sjuk till mig.
Föreläsningar och sånt. Religiösa med imamer och sånt.
Ja. Jag frågade om han var sur. Nej bro, varför ska jag vara sur mot dig? Jag vet själv hur mycket jag älskar dig. Men jag ska vara ärlig mot dig. Varje gång jag skriver det gör ont i mitt hjärta. Jag svär på Gud. Jag får en tår precis när jag skrev på hjärta.
Jag vet
själv. Läs vad jag.
Vad betyder det?
Själv, det betyder liksom lilla vuven kan man säga. Typ de hundar. Lilla hunden. Så han säger, det betyder, du lilla vuven, varför svarar du inte?
Kurdistan, oktober. Det är laglöst land i byarna utanför Dakhuk. Peshmerga ansvarar för säkerheten inne i staden, men IS finns överallt. Den 16 oktober 2017 går den irakiska armén med stöd av olika shia-miliser in i Dakhuk och Peshmerga drar sig tillbaka från hela området.
Nästan utan motstånd kunde irakiska och shia-ledda styrkor ta kontroll över oljefält, flyg- och militärbaser och nyckelpositioner i själva staden Kirkuk. Under natten förekom artilleribeskjutning och under dagen har skottlossningar ägt rum med de regelrätta striderna.
Det var lite spänt med irakiska miliser och IS och Peshmerga. Liksom. Det var mycket soldater på gatan. Det var ganska hett där i Kurdistan som han befann sig.
Jag hade kontakt med Nur genom Snapchat när han var där nere i hemlandet i Kirkuk. Och så sa jag till honom, ring mig, jag vill se läget, hur det är i Kirkuk nu efter 16 oktober när kurdiska styrkor gick ut. Så var han med sin kusin som åkte på en motorcykel och filmade samtidigt. Så sa han att det är ingenting här och det är allt flyter på som vanligt, det är normalt igen.
Vi skrev liksom massa saker, att när kommer du tillbaka, vi saknade dig, han saknade alla, han saknade Hammarkullen, han ville komma tillbaka. Och skrev ett fint CV och började söka jobb överallt och liksom han blev klarare i huvudet, sådär. Och han sa till mig att han kommer tillbaka den 15 december. Hussein, jag har bokat, jag kommer tillbaka den 15 december. Vi ses inshallah. Jag blev jätteglad. Och så kanske en dag efter så hör han av sig igen och han säger, Hussein, jag kommer inte den 15 december, jag kommer den 15 januari istället.
Mitt sista samtal var ju nog i december. Jag pratade med Nor faktiskt. Då kom min farbror in i samtalet. Jag hade precis köpt en bil. Så grattade han mig. Så undrade han hur det går med min utbildning och allting annat. Så sa Ahmed till mig att jag är verkligen stolt över det du har åstadkommit. Det är bedrift inte bara för dig utan för oss hela familjen. Vi är väldigt stolta över det du har gjort. Du har slitit länge och nu kommer du skörda din resultat som du har eftersträvat. Så kämpa på, mycket har gått, lite är kvar. Det här samtalet var nog cirka 10 dagar innan.
Den 20 december. Bror, har dålig nät. Har fattig nät från grannen. Jag skriver, när kommer du mannen? Du börjar överdriva. Vad är du, Pablo? Mannen, säg till dem att de ska boka till dig.
Det här med Pablo, vad är
det? Det med Pablo, det vi gillade båda den här Narcos-serien från Netflix. Och då började jag kalla honom som huvudkaraktären Pablo då, Pablo Escobar. Efter den 20 december så förlorar jag kontakt med honom.
Allt ser så bra ut. Nor mår mycket bättre nu och vill hem. Han har en flygbiljett till Sverige om några veckor. Han har skrivit ett CV och ska börja söka jobb. Och hemma i Hammarkullen har Nors mamma planerat för att han inte ska falla tillbaka till sitt gamla umgänge. Familjen ska flytta.
Planen från familjens sida var ju att kunna skapa rätt förutsättningar till Nor och liksom komma bort från den här vänskapskretsen som hade dålig inverkan. Och de kom fram till en lösning att vi behöver flytta från Hammarkullen. Och då ordnade de en lägenhet den 23 december. Då fick de besked att de har fått en lägenhet utanför. Och den nyheten var ju mamman jätteglad för. Och den varar inte så länge.
Och så hände den här kidnappingen.
Det är så hemskt det som hände.
Den 24 december. Julafton 2017. Det sprids bilder på olika kurdiska nyhetssidor. Det står att Nour och hans morbror Ahmed har kidnappats 2 timmar tidigare i Daqouq av IS. Men i svenska medier är det tyst. Nours barndomsvän Hussein får nyheten.
Och jag kunde inte ta det seriöst. Jag trodde att min vän drev med mig eftersom vi hade skojat om det. Jag och Nour. För han hade en tatuering i sin högra hand. Och vi typ skojade första dagen när han kom och visade. Typ, då var det aktuellt med att ISIS var i Irak och Syrien och halshög shia-muslimer. Och den tatueringen, det är en svärd, en shia-muslimsk symbol. Och vi skojade om det och sa, fan, tänk om de hittar dig, de här ISIS-soldaterna. Fan vad de kommer göra med dig. Aj, 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 tänk om de hittar din tatuering. Aj, 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 liksom småidrätt.
Det är tidig kväll den 24 december vid Ahmeds bergkross i öknen utanför Daqouq. Under dagen har milismän varit där av oklar anledning och arbetarna är nervösa. Ahmed åker dit för att lugna sina män och han tar med sig Nour. De sitter på gårdsplanen och äter granatäpple och pratar. Ahmed är välkänd och respekterad i trakten trots att han är shia-muslim. Han har bra relationer även med sunniter i byarna runt omkring. Han säger att det inte finns något att oroa sig för. Samma morgon, inne i Daqouq, blir en vakt som brukar arbeta för Ahmed bortförd av IS-män. Men det har ingen vid bergkrossen ännu en aning om. Lite senare, runt 10 på kvällen, går männen och lägger sig i de husvagnar som hör till bergkrossen. Då får de besök på nytt.
De personerna som kom var 4. 3 av dem, man kunde se deras ansikten, men den 4:e var maskerad. Och de hade presenterat sig som shiitiska miliser, Hashd, och de hade sagt vi är medlemmar i Hashd och vi gör förhör och sånt här.
Hashd är vad man kallar shia-miliser för i Irak.
Sen de hade slagit vissa av arbetarna där och Ahmed hade sagt varför slår ni dem? Om det är något problem så kan ni prata med mig. Så de hade frågat, är det du som äger det här stället? Så de hade sagt, ja, jag äger fabriken. Och då de hade sagt till honom, du måste följa med oss till kontoret. Och de hade han fängslat honom och lagt ögonbindel på honom. Och Nour var där också, så han hade sett allt det här. Så de hade tagit honom och en annan kille som var där. Också arbetar där.
Min stora bror Havar som ringde mig när jag låg och sov. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag bara okej. Okay. Gick jag upp bara och gick till mina föräldrar och min andra farbror. Och så var det bara kaos där och alla började gråta. Och min farbror Ahmed, han var som en pappa till oss alla. Det var han som hade hjälpt oss hit allihopa.
Min första tanke var att befinna mig hos familjen. Finnas som ett stöd. Så att jag åkte hem till min familj.
Ja, stämningen var jättejobbigt. Till exempel hos kvinnorna. De bara grät och man orkade inte sitta där. De var jätteledsna.
Det sker ju kidnappningar i det området ganska ofta. Och det är väldigt svårt att skilja ur vilka som är ute efter pengar och vilka som gör det med motivet att döda. Men vi hade svårt att acceptera att det kan vara ISIS, för det finns ju aktiva grupper som använder sig av ISIS-namnet. För eftersom det skapar så mycket skräck. För att kunna få ut så mycket pengar som möjligt från anhöriga till dessa människor som har blivit kidnappade.
Jag fick helt plötsligt massa information om hur det området i Irak, hur det ser ut, vilka är det som rör sig. Det finns vägpirater, det finns olika miliser, det finns olika grupper. Men tydligen är det ett område som är jättesvårt att överblicka. För det finns så många olika grupper som rör sig där. Så egentligen skulle det kunna vara vem som helst som har tagit dem liksom.
Ahmeds lillebror, Kanan.
Oroa er inte, det kommer lösa sig. Allt det här handlar om pengar. Och det spelar ingen roll om det är ISIS eller om det är Hash som har kidnappat de här, så det är för pengar, inget annat.
Då kom vi till det här resonemanget att några av familjemedlemmar kanske behöver åka ner direkt till Kurdistan, bland annat min pappa. Så den kvällen bokade vi biljett med en gång.
Och så åkte min pappa och Nours pappa och min farbror ner dit.
Första resan var 4 dagar efter att de hade blivit kidnappade. Vi kom fram den 29 och den 30 åkte vi till det stället där de hade blivit kidnappade. Och det finns många ISIS nära det området där ISIS är aktiva. Och det finns en dal där. Det är lite farligt att åka dit. Säkerhetsstyrkorna hade försökt att åka dit, men de kunde inte göra det.
Dalen är ökänd, milsvid och otillgänglig. Låga kullar med gulnat gräs, snårskog och träskmark, steppöken. Enstaka utkastade hus av bränd lera. Fattiga isolerade bönder som odlar sockerrör. Ibland är landskapet så enformigt och platt att det är omöjligt att avgöra avstånd. Det här är både väglöst och laglöst land.
Dalen är, det är ett hemskt ställe. Det är jättesvårt att köra med bilar. Du kommer inte in där med bilar. Det kan vara IS där. Det kan vara kidnappare. De avrättar folk och slänger dem där. Myndigheterna kan inte kontrollera den dalen. Det är ingen säkerhet. Och jag blev sjukskriven. Jag sjukskrev mig från jobbet för jag kunde inte gå och jobba när jag hörde detta.
Samtidigt tog vi kontakt med svenska myndigheter. Vi ringde till polisen och förklarade hur ärendet ligger till. Det är 2 svenska medborgare som blivit kidnappade. Försökte dela med oss så mycket information som möjligt. Vi ringde på morgonen dagen efter till polismyndigheten här i Sverige. Och gjorde en anmälan.
Tillsammans med Nour och Ahmed är det ytterligare en person som förts bort från bergkrossen. En av Ahmeds anställda, en lastbilschaufför.
Efter några dagar så får mina anhöriga där nere ett samtal om att den här personen har släppts med en kille. Och vår förhoppning och glädje var att den här unga killen är Nour.
De har inte bett om pengar, de har inte bett om någonting. De bara har sagt vi kommer befria arbetaren och Nour.
All kontakt med kidnapparna sker genom en av bergkrossens delägare.
Och det var det han sa till oss. För att han brukade kommunicera med dem och ringa oss och säga vad de säger till oss också.
De 3 svenskarna blir instruerade om var de ska hämta Nour och lastbilschauffören. Men de är oroliga att det hela kan vara en fälla. De vänder sig till irakiska säkerhetsstyrkor in i stan för att få eskort.
Vi samlade några män och 3-4 bilar och vi åkte mot Dakhuk.
Kidnapparna ändrar hela tiden platsen för överlämnandet. Till slut får de beskedet att ta sig till byn Haftarar. En by som säkerhetsstyrkorna inte har kontroll över. IS är väldigt aktiva i omgivningarna. Och säkerhetsskorten vägrar att följa med hela vägen.
När de når sista checkpointen säger polismyndigheten: tyvärr kan vi inte följa med längre. Det här är ett jättefarligt område som vi inte har kontroll över. Det finns ingen elektricitet, det är kolsvart. Vi förlitar oss inte på människorna som finns här. Vi kan inte följa med längre än det här. Den här liksom punkten.
Vi åkte till Haftarar och vi samlades där och väntade i ungefär en timme. Och de befriade två personer.
Och under den här processen sker samtal intensivt mellan alla familjemedlemmar. Alla sitter och står på sina tår och ber om att det är Nor som har släppts. När de väl kommer fram så ser de att det inte är Nor det handlar om, utan det är en annan person som har släppts tillsammans med den tredje person som blev kidnappad, med min farbror Nor. Okänd person för oss som det handlar om. Sätter de sig i bilen och tar tillbaka de här två personerna. Okej, ifall de har släppt den här tredje personen så kommer de säkert släppa Ahmad Nor. Kanske om några dagar, då kanske vi sätter press på familjen för att få ut mer pengar. Så vi tänkte kanske det, de tänker strategiskt. Och de är ute det här med meningen, bara för att de ska ge oss förhoppningar.
På vägen tillbaka med de befriade männen kommer de fram till checkpointen där eskorten väntat.
Så kommer polismyndigheten fram, irakiska styrkorna kommer fram och tar hand om dessa två människor. Och då skapas en liten konflikt mellan polismyndigheten och irakiska styrkorna om vem som ska ta åt sig äran för att kunna skryta om att de har befriat två stycken människor från ISIS.
De började tjafsa mellan sig, polisen och armén och Hasht. Och vi sa till dem, alltså det, vi hämtade dem.
Familjen får en möjlighet att fråga ut den befriade arbetaren, lastbilschauffören.
Så sätter sig min pappa med den här tredje personen för att få en helhetsbild om vad som har hänt.
Han sa, när de tog oss, de la ögonbindel på oss och de handfängslade oss.
Sen stuvar de in de fängslade männen i en bil och kör i riktning mot den ökända dalen.
Under hela bilfärden så sa han att min farbror Ahmed och Nor var väldigt tyst. De hade färdats i min farbrors bil i några timmar. Eftersom de hade befunnit sig i en väldigt svår terräng och det hade regnat dagarna innan, så hade bilen fastnat. De hade lämnat bilen, de hade varit bundna i ögon och händerna. Så hade de gått i flera timmar.
De hade kedjat deras fötter tillsammans och deras händer också tillsammans. Så det var, han beskrev det att det var väldigt svårt att gå.
De kom till ett ställe som var underjord. De kunde inte se någonting. Det var väldigt mörkt, massa människor. Han visste inte vad det är för tid, om det är dag eller natt, var de befinner sig.
Så ser man ju framför sig liksom något litet kryp in som är mörkt liksom. Och jag tänker på hur dåligt Nor mådde under sommaren. Har han mediciner? Och hur dåligt, vad kan inte det här trigga igång hos honom nu? Om han mår så här, om han blir behandlad på ett sånt här sätt som jag föreställer mig att man blir när man sitter i fångenskap.
Lastbilschauffören berättar att de hela tiden är övervakade av beväpnade vakter och att de blir beordrade att hålla tyst när de försöker prata med varann.
Så hade tydligen den här tredje personen fått rättegång utav ISIS-medlemmarna. Då hade de sagt att ja, vi hittar ingenting på dig. Vi vet att du inte samarbetar med irakiska myndigheter till exempel. Att du inte är informatör. Att du inte är shia, muslim. Utan du är sunna. Vi släpper dig ikväll. Så den här personen hade undrat och ställt frågan. Men vad händer med Ahmed och Nor? Så hade de sagt, det har inget med det att göra. Och han hade fått en pistol riktad mot sitt huvud. Han hade sagt, undrar du mer så kommer du bli skjuten här på plats. De hade bara sagt att de kommer ha rättegång imorgon. Ja, då avgörs deras öde. Så sa han att de hade blivit misshandlade väldigt mycket. Blivit sparkade i ansiktet. Provocerade på alla möjliga sätt. Och de hade haft det jättetufft de dagarna i alla fall.
De vet inte om de kan lita på att lastbilschauffören talar sanning. Om det är IS som fört bort Nour och Ahmed. Varför kom de då utklädda till militärer? Under veckorna som följer gör familjen allt de kan för att hitta Ahmed och Nour. De söker upp alla tänkbara kontakter och de betalar för information.
Och de försökte leta efter dem där de blev kidnappade. Det är min farbror och Nour, det är samma kött och blod liksom. Man gör ju allt för att hitta dem.
Man söker ju desperat efter hjälp från vem som helst som kan ha någon information om vem som kan ha tagit dem liksom. Så letar man ju hur brett som helst såklart. Efter vad som helst, ett tecken bara vad som helst liksom.
På det svenska utrikesdepartementet betraktar man kidnappningen som ett polisiärt ärende. Och polisen följer utvecklingen på avstånd.
Vi åkte till Bagdad för att Ahmed hade vänner överallt. Han hade vänner som var höguppsatta inom regeringen. Och vi bad om deras hjälp, om de kunde göra någonting åt det. Åtminstone veta vad som har hänt med dem. Och
efter mötet med lastbilschauffören dök det upp människor som gav familjen förhoppningar. Till exempel att en person sa att han hade kommit i kontakt med någon av kidnapparna. Vi fick förklarat att Ahmed och Norma är jättebra. De kommer att släppas, men de kommer att ta kontakt med er i rätt tid. Men vi fick ingen tydlig bevis på att Ahmed och Nour lever.
Vad krävde ni för bevis av dem?
Alltså minsta lilla. Det kunde vara en ljudinspelning. En bild, liksom en ny bild på hur de ser ut. En liten videoklipp där de får prata. Säger sina namn. Saker som vi bara själva känner till. Så vi får det bekräftat att det är dem.
De bestämmer sig för att leta i den ökända dalen.
Så vi var typ 5-6 bilar, åkte mot dalen. Det var typ runt 100 meter djup. När du går till botten av dalen, när du kollar upp, du ser ingen. Så en bil kommer mot oss. En bil som hade vapen på och sånt. Och den var IS. Och de kom mot oss. Och därför vi sprang tillbaka till bilarna och vi vände tillbaka och åkte därifrån.
Vi har en del kontakt, jag och mamma. Men jag kan inte ta ifrån henne oro, jag kan inte göra någonting. Jag har också kontakt med hennes arbetsgivare, hennes chef. Och jag förstår dem väldigt mycket stöttning från jobbet också. Så det finns stöd från folk runt omkring, men vi kan ju inte göra någonting åt grundproblemet, och det är att hennes son är försvunnen. Och skulden då som man känner. För hon har ju skickat honom, eller familjen har ju skickat honom utomlands. Och nu är han borta.
Och vad tänkte du? Alltså, vad kände du härifrån liksom?
Det finns ju alltid hopp. Man ger ju inte upp.
Nours kusin Reboar.
Ja, jag själv tänkte att de lever. Att de finns vid liv.
Det är inte bara hennes son som är borta, det är hennes bror som är borta dessutom. Hans son bor hos alltså familjen bor ganska nära varandra. Man är en väldigt tajt familj liksom. Och så han finns ju också där liksom. Och mamman är gammal, alltså mormor. Och man försöker hålla sanningen borta från henne också. Så jag tänker att hon inte bara behöver hantera sin egen sorg, mamma här, oro, utan sina barns och sin mammas och sin brors son. Liksom. Det är så många olika aspekter i det här.
Familjemedlen gick på massa möten, människor som är har respekt i staden, som har stort kontaktnätverk, som kan förmedla vidare att familjemedlemmar för Ahmed och Nour finns i Kurdistan just nu. De vill förhandla om att de ska bli släppta. Så att vi försökte i alla kanaler. Vi gjorde till och med en anmälan i Kurdistan på plats vid polismyndigheten i staden Kirkuk. Vi försökte på alla möjliga sätt samla information och gå åt alla håll. Och sen förmedla det till svenska myndigheten då, och i detta fall det är polismyndigheten.
Och så ett första spår. Den 21 januari 2018 får de ett samtal om att Ahmeds Mercedes har hittats i dalen. Familjen vänder sig återigen till de irakiska säkerhetsstyrkorna för att få uppbackning.
De här shiitiska miliser, de är som en väldigt låg nivå fotbollslag där man ringer varandra för att de ska samlas. Och tills de samlades, det blev klockan 3-4 på eftermiddagen och sen hela vägen till dalen. Och när vi kom fram till dalen och de såg bilen, och de sa vi kan inte göra det här på kvällen på grund av säkerheten. Så vi måste åka tillbaka och sen kommer vi imorgon bitti och vi kommer hämta en traktor eller någonting för att dra ut den. Dagen efter, innan vi kommer fram till dalen, det fanns några biboar där. De sa till oss att de har bränt bilen eller någon har satt eld på bilen.
En man på motorcykel har kommit i skymningen och eldat upp bilen. Det enda Kanan får med sig från dalen är några fotografier på Ahmeds utbrända bil. Bilderna skickar han till den svenska polisen.
Vi försökte liksom vara polismyndighetens förlängda arm.
Så polismyndigheten är i Sverige?
I Sverige, precis. Irak, det är ett land som innehåller mycket korrupt. Väldigt mycket människor som du inte kan förlita dig på. Där det är pengar som styr det mesta. Har du mycket pengar så kan du komma åt vem som helst. Och då försökte vi att använda pengar som medel av det vi har. För att kunna få en information som kan hjälpa till och lösa situationen. Vad vi vet har betalat ungefär totalt mellan 150 000 till 200 000 kronor till människor som påstår sig ha information. Men ingenting av dessa information har lett till något konkret.
Nors kusin Reboar.
Hela släkten liksom var beredda och sälja sina värdesaker eller allt pengar de har för att kunna lösa det. För Ahmed och Nour betyder jättemycket för oss. Det var samma sak här med mig. Jag kunde ha tagit banklån, så mycket banklån jag kunde ha fått för att om jag visste att de var vid liv och de ville ha en lönesumma.
Så att vi försökte komma på tips om vilka människor, vilka myndigheter som svenska polisen kan vända sig till. Att kanske information, känslig information som vi samlar ifall vi delar den med irakiska myndigheter kan föras vidare till människor som har koppling till kidnapparna. Och det kan drabba Ahmed och Nour på ett negativt sätt.
Efter 2 månader var de tvungna att komma hem. De var ju där nere för länge och det var farligt. Och de, Nours pappa jobbade också, så han var tvungen. Men han kom ju inte tillbaka till jobbet i alla fall. Han var ju helt förstörd. Det hände ingenting några månader fram till maj. Ingen information alls.
كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندب عرش الملحدين
تلستيكم تزبي فكرة ده بو فيديو سومكم
Två män från Västsverige ska ha tillfångatagits av IS i norra Irak. En video ska ha lagts upp av IS. På utrikesdepartementet känner man till uppgifterna och har kontakt med bland annat polisen.
Du har hört Avrättad av IS, del 1 av Karvan Faraj. Berättare Chang Imam. Slutmix Ludvig Jansson. Producent Håkan Engström. En produktion från 2019. Lyssna på den avslutande delen i Sveriges Radio Play.